Lukas evangeliet kapitel 20 verserna 1-8. Och rubriken på det här textsammanhanget har jag skrivit med fullmakt på fickan. Och vad jag menar med det kommer ju jag att förklara alldeles strax. En dag när Jesus undervisade folket i templet och förkunnade evangeliet kom överste prästerna och de skriftlärde fram tillsammans med de äldste och frågade honom: säg oss, vad har du för fullmakt att göra det här? Vem är det som har gett dig den fullmakten? Han svarade dem: jag vill också fråga er en sak. Säg mig, Johannes dop, var det från himlen eller kom det från människor? De samrådde med varandra och sa: om vi säger från himlen, då kommer han säga: varför trodde ni då inte på honom? Men om vi säger från människor, ja, då kommer folket att stena oss, för de är övertygade om att Johannes var en profet. Därför svarade de att de inte visste varifrån det var. Jesus sa till dem: då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan och låt det bära rik frukt. Tack Herre att du är ute idag för att kalla till gemenskap med dig. Amen. Vad var de här skriftlärde och prästerna och äldste? Vad var det de var ute efter? Vad är en fullmakt för någonting? Ja, det var ju så att Jesus, han satt ju i templet och undervisade. Och han var inte formellt så att säga avskild eller kallad. Han hade inte fått någon licens för att tala eller undervisa där. Och varför man kommer på det nu, det vet jag inte riktigt. För det är lite ojudiskt det de gör. Att de plötsligt vill se någon form av dokument som visar att den här karln kan vi lita på. En fullmakt kan man ju få till exempel när man ska ta hand, hjälpa en person att vara att företräda någon person. Gode man, ja. Då får man en fullmakt. Att man har rätt att liksom hantera kontot och se över personens ekonomi. Och jag tror att de flesta av oss har några av oss har ett litet kort i fickan, ett rosa kort, där det står några bokstäver på som betyder att du har fullmakt och licens att köra bil ute på gatorna. Och du vet vilken sida du ska åka på och du förstår tecknena på skyltarna när du ska stanna och när du ska visa, ge företräde och så vidare. Det är en sorts licens. Och nu kommer de här skriftlärda och frågar vad Jesus har för fullmakt. Eller ska vi säga så här: vad har du för auktoritet, Jesus, att prata som du gör här i templet? Det var det de ville veta. Och det kan vi ju fråga. Kan ju folk fråga oss också: vad har du, Paul, för auktoritet att prata som du gör och tro som du gör och förkunna om en uppstånden Jesus som ska komma tillbaka från himlen? Vad har du för auktoritet att göra det? Ja, vad har du för auktoritet och tro som du gör? Va? Det kan man fråga sig. De ville inte tro på Jesus. Så enkelt var det. Det de skulle ha gjort i den här situationen, det var ju att de skulle ha lyssnat in honom och prövat vad han sa. För det var vad lagen sa. Det var vad Moseböckerna sa. Och Nikodemus, han säger ju det i samband med att Jesus förs inför rådet. De vill ställa honom till svars och de är ute efter att korsfästa honom. Så säger han, en av de här som är med i det här Sanhedrin, det rådet: vår lag dömer väl ingen utan att han först är hörd. Så att de skulle lyssna egentligen på vad han sa, vad som var hans undervisning. Men det känns som att, nej, Det vill vi helst inte göra. Vi tycker bara han är problematisk. Vi tycker bara han stör. De vet och de visste att det fanns ingen profet i Gamla testamentet som bad om lov när Herrens ande kom över dem. Och de sa, så säger Herren, Herren. De vet att det var ingen profet som gick till någon överste präst eller någon kung och bad om lov att profetera. Däremot skulle allt prövas mot ordet. Och nu stod de i precis samma situation som sina fäder. Som hade sett till att de flesta av profeterna blev martyrer. Nu stod de där i samma situation. Fastän de vördade de gamla profeterna så gjorde de precis likadant nu med Jesus som stod mitt framför dem. Ja, men de kanske inte visste. De kanske inte hade kunskap om vem Jesus var. Jo, om det var några som hade den profetiska insikten om hur Messias skulle vara, så var det de. Och vet du hur jag vet det? Jo, för när Nikodemus kommer till Jesus den där natten så säger han, vi vet mästare att du har kommit från Gud, säger han. Och han är en av de skriftlärde. Och märker du att han tar det i pluralis? Vi vet, säger han. Alltså de är ett gäng av hemliga beundrare. Av hemliga följare av Jesus. Så vi vet namnen på minst två som var med i det här ledarskapet. Det är ju Nikodemus och vem var den andra? Det har vi hört om i påskpredikan. Eller predikan, men i texterna. Josef från Arimatea. Han och Nikodemus var ju de som tog hand om Jesu kropp för att begrava honom. De två var hemliga lärjungar. Så då. De visste, men de ville inte höra. Med andra ord, de ville inte tro. Trots att Jesus hade haft diskussioner med dem, argumenterat med dem, gett dem svar på tal flera gånger, så att de inte liksom, kunde säga mer. Och inte nog med det, han hade också visat genom under och tecken vem han var och fullmakten. Och förmodligen så skulle han ha svarat det om de här översteprästerna, skriftlärde och de äldste. Var var jag någonstans? De visste mycket väl. De hade sett, och de hade sett underna och tecknena som Jesus hade gjort. Och de borde ha kunnat dra slutsatsen. Kanske är Messias. Det är intressant att efter pingsten, efter att Jesus hade stigit upp till himlen och han sände hjälparen till församlingen, och det blev en väldig väckelse, så står det faktiskt att många av prästerna kom till tro. En av deras största motståndare, de kristnas motståndare, han hette Saulus. Han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Pang, sa det. Så blev han en Jesus den här unge. Väldigt dramatiskt. Både hans omvändelse och hans följande. Men ibland hjälper det inte. Om vi har skottkärra tills det blir tonvis med kunskap, med ord, med argument. Ibland hjälper inte det, för man vill inte tro. Man har bestämt sig. Nej, jag tänker inte tro på det. Tro som du, för jag har bestämt mig. Jag har en förutfattad mening, heter det. Man vill inte lyssna. Man har valt att inte vilja se. Det finns en bok som heter så av en mycket svensk känd författare som heter Att inte vilja se. Och det är där någonstans de hamnar. Man har redan klart. Det är som de här vetter som man håller för öronen och gör så här och så ropar man, nej jag vill inte höra, jag vill inte höra. Eller prata med handen. Typ så. Och med den inställningen som de här skriftlärde, översteprästerna och det äldste, med den inställningen de hade, så fick de inte heller något svar av Jesus. Ja, men det var väl lite hårt att göra så, eller hur? Han kunde väl ha sagt någonting, de kanske hade blivit övertygade. Både att de visste mycket väl vad det handlar om. De ville inte. För de var inte ärliga mot honom. Han hade ställt en enkel fråga. Johannes dop, Johannes döparen. Kom han från Gud? Eller var det något mänskligt som hände? Och då började de resonera. Visst är det ett intressant resonemang de för. De säger... Och säger vi att det är från Gud, då kommer ju han säga så här. Varför trodde ni inte på honom? Och det kan vi ju inte göra. Vi kan ju inte låta honom få rätt, eller hur? Säger vi att han var från människorna. Att det här är ett mänskligt påhitt. Det här är bara någon form av social dynamik. Eller det här är något som händer i en strömning i samhället. Och då kommer människorna att stena oss. För de är övertygade om att det är från Gud. Så de svarar diplomatiskt. Kan man säga att det är så? Vi vet inte. Nej, i så fall talar jag inte om heller vad jag har för fullmakt att göra det. Han hade nog sagt att mina ord och undren och tecknen är tillräckligt. Kunskapen. Men då säger jag det inte. Och det är ju så att Jesus kan ju faktiskt vandra bredvid dig utan att du märker att han är där. Att han går vid din sida. Idag är det söndagen som heter påskens vittnen. Jag tror att den text jag tänker på den har med annan dag påsk att göra. Om jag inte har fel. Och det är Emmausvandrarna. Har du tänkt på dem? De vandrar ungefär i 3 kilometer tror jag det är. Och Jesus slår följe med dem. Och de går där och väldigt ledsna. Och då frågar han, har det hänt något? Va? Jag tycker det är lite, jag vet att det är väldigt allvarligt. Men jag tycker det är lite roligt också att han ställer den frågan. Har det hänt något? Varför är ni så ledsna? Och då berättar de om. Ja, berätta om Jesus som vem han gjorde och vad han var, vem han var. Och nu var han korsfäst och blivit begraven. Och nu är det några som påstår att han är uppstånden. Ja, vi är så förvirrade, vi vet ingenting. Och de går där tillsammans med Jesus i 3 kilometer. Vad kan det ta? 3 kvart ungefär. Jag tror inte de gick så här snabbt heller. Utan de gick där och såg ingenting. Inte förrän de kom hem och de bjöd in honom. Och där inne så bryter han brödet. Det är ju Jesus. Så vi kan faktiskt vandra tillsammans med Jesus utan att ha en aning om att han går bredvid oss. Och jag tycker den är bra den här sången. Någonstans bland alla skuggorna finns Jesus. Har drömmar krossats? Är du besviken? Tycker du att det är töcken och mörker omkring dig? Hör du, Jesus han finns där någonstans, bara du tror. Så sjunger vi sången. Men de upptäckte aldrig honom, vem han verkligen var. De som ifrågasatte honom och som inte ville lyssna. Och det är ju så att till syvende och sist, som norrmännen säger, så måste vi helt enkelt välja sida. Om vi ska stå på Jesus sida. Helt och hållet. Jag håller mig till Jesus. Eller inte. Då är det en del som gör så här. Jag vet inte hur jag ska... Jo, oj, bra. Då är det en del som gör så här, förstår du. De går med ena foten i Guds rike och den ena foten i någon annan sörja. Det får du säga själv. Och då vet du hur det går, va? Är det skönt att gå så här? Va? Vad tror ni händer med knän och allting när vi håller på så här några kilometer och mil? Ja. Men så håller ju en del på. Om de åtminstone vore här. Nej, då går man så här. Jesus, någonting annat. Jesus, någonting annat. Jesus, någonting annat. Jesus. Ja, nu kanske jag gjort det klart. Förstår du? Och då står det i Hebreerbrevet 12:13. Det är så bra. Det står så här. Gör stigarna raka för era fötter. Så att den haltande foten inte går ur led. Utan istället blir frisk. För har man då ett dåligt knä, för det har jag varit med om här förra hösten. Går man då så här, och det här är inte bra för det här knät. Det är inte bra att jag gör så här. Det är inte bra att jag gör så här. Men går jag så här, då blir det en bra träning. Blir det en jämn belastning. Gör stigarna raka. Gör det klart och tydligt. Jag vill följa Jesus. Jag vill tro på honom. Jag vill erkänna honom som Herre och Gud i mitt liv. Jag säger ja till Jesus. Och håll inte på att tramsa med det här. Va? Skärp dig. Förstår du? Vem är auktoriteten i ditt liv? De frågar efter, vad har du för fullmakt? De frågar efter, vem är din auktoritet? Vad har du för auktoritet att göra så här, Jesus? Ja, men jag har ingen auktoritet i mitt liv. Nej. Men vi bara kallar en annan sak. Du kanske är en följare på nätet, på någon YouTube-kanal. Och du säger så här, den här personen tycker jag är jätteintressant. Det är så bra tankar som han eller hon kommer med. Och då är det uppenbart att den personen påverkar dig när du säger så. Eller hur? Då är det faktiskt en auktoritet som du lyssnar på. Så vem är din auktoritet? Vem är det som styr dig? Vem är det som styr egentligen? Så de säger på Kalle Anka på julafton. Husvagnen är på väg ner för där utan någon bil som säger. Vem är det som styr egentligen? Och den frågan kanske du behöver ställa dig idag. Vem är det som styr i mitt liv? För det står så här i Romarbrevet 10:9. Jag ska hämta andan lite. Vad jobbigt att gå på den där sneda vägen. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli religiös. Då blir du medlem i en religion som heter kristendom. Nej. Det står, då blir du frälst. Yes. Om du med din mun bekänner, alltså då ger du klara besked. Jag älskar Jesus, jag vill följa honom. Jag var väldigt tveksam till om jag skulle ta det här. För jag skulle inte hålla på så länge. Jag har inte hållit på så länge heller. Det är inga som har börjat nicka. Men det är inte långt kvar. Men för mig var det här, den här texten, hjälpte den med att lösa en sak som hände för 40 år sedan kanske. Så varför blev det så där? Och då kom det upp. Jo, det var för att du vek av lite. Och du gav efter. Och du fullgjorde inte din kallelse. Fast jag inte var formellt avskild. Men Gud hade redan lagt ner någonting. Det är så personligt så jag tänker inte säga vad det är. Men det löste mig det här fullständigt. Det gäller att ha blicken på Jesus. Att tro på Jesus. Believe in Jesus and you will be saved. Have your eyes fixed on him. Let your heart, your body, everything be his. Don't walk like this. Jesus. No, walk like this. Jesus. Amen. Och det blir bra tider och det blir jobbiga tider. Men Jesus, han är densamme igenom allt.
allt.
Eller hur? Amen. Ja. De skriftlärde och överste prästen och de äldste, de hade en egen agenda. Har ni hört talas om det? Folk som har en egen agenda. Det kan vara på ett företag, det kan vara en församling, det kan vara en gemenskap. Vi är överens om en sak, att vi ska göra det här. Vi ska städa vi ska städa gården på våran bostadsrättsförening. Men då är det några som har en egen agenda. Och de går istället och slänger ut skräp. Ja, en jättedålig bild. Men alltså, man har en annan idé och plan. Och de skriftlärde, det äldstes och överste prästernas agenda, det var politik. De sa inte att han hade fel, Jesus. Men de var rädda om att de skulle komma ett sånt instabilt politiskt läge gentemot romarna som hade makten. Att de riskerade att förlora templet och rätten till att tillbedja som de ville. Och där var Jesus ett störningsmoment, för han gav en massa löften till människor och påstod en massa underbara saker. Han sa bland annat att riv ner det här templet så ska jag bygga upp det igen på 3 dagar, säger han. Då talade han om sin kropp, står det. Ja. Och han förutsåg också att här kommer inte lämnas sten på sten. Och det spelar ingen roll vilken politik ni har. Om ni förkastar mig så kommer det att ske. Och det skedde 70 år senare. Då fick romarna nog. Då gick de in, tog makten, rev ner templet. Då tror de ställde ett altare där de offrade grisar. Mitt där tempel och förstället hade stått. Varför visa? Det visar man makten. Den här dolda agendan med politik. Smyga fram här på ett bra sätt så vi inte väcker anstöt på något sätt. Det kommer inte att ge oss någonting. Men har vi en rak kurs, då kommer Jesus att hjälpa oss. Då kommer han att frälsa oss. Frälst är ett jättegammalt svenskt ord för att bli rädd eller frihalsad. Befriad från vad då? Från Satans makt. Från världens makt. Då får vi vandra fria tillsammans med Jesus. Och det funkar så länge vi gör det och är frimodiga. Men börjar vi med det här, då blir det bara skuggor av allting. Det blir så dystert och eländigt. De skriftlärde, de utgav sig för att vara trogna mot skrifterna. Och det var de. De var väldigt duktiga på de gamla testamentliga skrifterna och så vidare. Men de hade den här agendan. Vi måste anpassa oss så vi inte förlorar fördelarna vi har fått. Jag vet inte, jag tycker inte vi har vunnit så mycket fördelar de sista decennierna. Fast vi har varit så duktiga på att anpassa oss. Men följer vi Jesus, då är vägen rak och tydlig. Men ska han inte sluta någon gång? När de inte gav något tydligt svar till Jesus, då gav han inte något tydligt svar tillbaka. Då säger inte jag. Så det är uppenbart. Ge ett tydligt svar till Jesus idag. Jag vill följa dig. Jag vill följa dig och Jesus. Sjunger vi. Ge Jesus hela hjärtat. Låt honom bli kung i hela hjärtat. Inte bara ett litet utrymme. Inte bara ett litet hörn någonstans där du har ett litet altare. Där du kan be till Jesus och sen slänger du igen och så går du och gör vad du vill. Nej. Hela. Han måste ha tillgång till hela. Då blir det ljus. Då blir det fest. Då blir det glädje. Då kommer Guds barmhärtighet att flöda ut som en väldig ström. Och då får du ta emot den helige ande i ditt liv. Så att det får strömma och flöda. Och jag återkommer till det längre fram. För nu måste jag sluta.